Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Polis var inte ett högstatusyrke, utan det var ju ofta folk med ett kriminell bakgrund som själva blev poliser. Men senare under 1800-talet så blir det ju en satsning på att rekrytera militärer istället, för de har disciplinen. Och de har erfarenhet av att arbeta i den typen av organisation som kräver mycket disciplin. Så det blir ju militärer som dominerar rekryteringen till polisen sen.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Statens upprättande av våldsmonopol är grundläggande i alla samhällen. På medeltiden var polisiära uppgifter som att upprätthålla lag och ordning lokalt organiserad. Med borgare som agerade statsvakter i städerna och bönder som fjärdingsmän på landsbygden. När statsmakten stärkte sin ställning under den tidig moderna tiden kom kungamakten att ta ett större ansvar för polisiära uppgifter, även om det lokala inslaget fortsatte att dominera. Josefin Berndt doktorerade historia med avhandlingen Polisfrågan i svensk politik, reformer och institutionell förändring 1875-1965. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, du blev doktor här i höstas i september, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, och nu är du på Riksarkivet.
Ja, i ungefär ett år så är jag på Riksarkivet.
Just det. Jag menar, din forskning, det är ju liksom sent 1800-tal och 1900-tal, men det här är en historiepodd, det här vill vi gärna börja tidigt. Så att jag tänker liksom, jag förstår ju att det här inte är liksom ditt huvudområde, men hur såg själva rättsskipningen till när vi kommer tillbaka till de här tidiga tingen? Vi kanske inte behöver gå tillbaka till vikingatiden, men till medeltid sådär. Hur var liksom procedurerna där egentligen?
Ja, om man tar lite senare medeltid, ja. Och de häradsrätter som man, där rättsskipningen gick till, så satte en domare i form av häradshövdingen, som ju var en form av aristokrat. Och sen så fanns det nämndemän som har haft lite olika typer av roller, vad jag förstår, under den här perioden. Men de var ofta med för att avgöra sanningshalten i åtalet.
Mm.
Och sen så kunde det finnas edsmän som skulle svära på att båda parterna, att de var trovärdiga i sina berättelser. Och mycket av rättegångarna handlade ju om vittnen. Om beskrivningar av händelseförloppet och att man skulle komma fram till sanningen, vad är det som har hänt. Och också bevisföring, precis som idag.
Men om vi i den här tiden, från den här tiden finns inga rättsprotokoll bevarat och sånt, eller?
Jo, det finns en del, ja. Om vi pratar sen, ja. Medeltid, 1500-tal till exempel, så finns det.
Men det är ju liksom någon slags rättegångar och med nämndemän och allting, men fanns det någon makt vid medeltiden som upprätthöll lag och ordning då, som vi tänker oss idag att polisen gör?
Det skulle man kunna säga. Det har växlat lite beroende på hur stark kungamakten har varit under medeltiden. Men under de starka perioderna, då hade kungen en form av fogdar som kunde övervaka ordningen generellt. Men deras primära uppgift var ju att driva in skatten till kungen så att man kunde bygga upp sin militär och ut och kriga. Det var ju det som var syftet. Men fogdarna hade olika position i lokalsamhället beroende lite på vad det var för typ av fogde. Det fanns ju stormän som hade kontroll över slotten och borgar, och så fanns det de som inte hade det. Sen lokalt så har man ju, och det vet man inte exakt, men det har ju funnits fjärdingsmän ungefär sedan medeltiden. Mm. Och det var ju lokalt utnämnda personer.
Men det var mer bönder och sånt, eller var det stormän och så?
Nej, det var ju lokala bönder.
Det är ju svårt att frigöra sig från nutiden när man tänker på hur det var förr i tiden. För man tänker ju sig, är det någonting som har liksom gått upp för mig mer och mer med, ju mer jag hållit på med det här, det är ju det här att institutionerna är ju ändå, du snackar om stark kungamakt här, men de är ju ändå relativt svaga i förhållande till hur liksom statliga institutioner är idag, eller hur? Jag menar, det är inte massa fjärdingsmän ute i bygden här och sådär, eller hur?
Nej, det har du rätt i. Man vet ju att det från åtminstone 1500-talet så har det funnits ungefär en fjärdingsman per socken.
Det är ändå relativt bra då.
Ja.
För socken är en ganska liten enhet.
Ja, precis. Och så får man tänka på att befolkningen inte var så stor heller.
Nej.
Så att relativt sett så hade ju fjärdingsmannen koll på ganska mycket människor.
Men det ser annorlunda ut i städerna i förhållande. Nu är städerna väldigt få och små.
Mm, det var de ju. Ja. Och där fanns det ju från början vakter av olika slag. Och det var ofta borgarna själva som turades om, precis som med fjärdingsmännen. Och sen slutet av 1500-talet, 1600-talet, särskilt i Stockholm, så dyker upp en särskild statsvakt som blir avlönad, som är lite mer som en militär, som i den bemärkelsen att de är uniformerade makter som går runt och kontrollerar staden. Från början så var det ju mest nattetid den här kontrollen handlade om.
Att men det är mer lag, det är liksom hålla ordning på folk som är ute och är fulla och sådär, eller?
Ja, och bränder. Om det uppstår bränder på nätterna.
Ja. Så att det är svårt att föreställa sig någon medeltida detektiv eller sådär?
Nej, det fanns ju inte i dagens mening.
Nej. Kungamakten stärks ju under en tid i moderna tiderna, liksom 1500-talet och så fram till 1600-talet. Liksom. Hur märks det när det gäller liksom rättsskipning på landsbygd och i staden?
Det märks framförallt på det strukturella planet. Och det handlar egentligen om Axel Oxenstiernas reform på 1630-talet, när han byggde upp en stor landsförvaltning där man hade landshövdingen högst upp och sen kronofogdarna under honom och länsmännen under kronofogden och så längst ner fortfarande fjärdingsmännen. Men medan fjärdingsmännen var en lokal utnämnd person fortfarande, så var de andra en del av statsförvaltningen. Så här ser vi ett väldigt utvidgad kontroll på det viset.
Men det är fortfarande väldigt mycket skatteindrivning och typ administrativ, mer än kanske rent det som vi uppfattar som polisiär verksamhet idag.
Jag tror att om vi skulle gå med en länsman eller kronofogd i sitt dagliga arbete, så skulle vi definitivt se det mer som en administrativ roll än en brottsutredare.
Vad gjorde en sån här länsman då?
Det kunde vara väldigt mycket olika saker. De tog hand om brottsutredningar. Riktiga brottsutredningar eller reella brottsutredningar. Men de drev in skatten, de skulle hålla koll på det mesta som rörde lokalsamhället. De skulle se till att snöröjning fungerade, att broarna var i bra skick, att det inte sprang runt djurlösa, eller ta reda på vem som ägde djuren i sådana fall. Så det var en väldigt stort spann i deras arbetsuppgifter. Fornminnen var också en sån sak som de skulle ta hand om.
Jaha.
Registrera fornminnen.
Det var viktigt.
Det var viktigt. Tillräckligt viktigt för att nämnas i lagstiftningen.
Ja. Så att det är ganska breda arbetsuppgifter de har.
Ja, det stämmer.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Om vi återvänder till de här fjärdingsmännen då, för det är ju lite oklart när de dyker upp i historien.
Mm,
men,
lite.
Men för de är ju en del av lokalsamhället.
Ja, det fortsätter att vara bönder.
Ja.
Och ju närmare vår tid vi kommer, desto mer kan vi säga om vilka de var. Vi vet fortfarande inte exakt vilka de var, men att det oftast handlade om de största jordägarna i samhället.
Det var storbönder helt enkelt.
Ja, ja. De som hade störst lokal makt. Som också ofta blev fjärdingsmän.
Men man funderar, vet vi ungefär vad de sysslar med, alltså, fjärdingsmännen? När det gäller de här länsmännen, då har vi ändå hyfsat utifrån lagstiftning och sådär vad de gör. Men vet vi vad fjärdingsmännen i allmänhet håller på med?
Det är lite svårt att säga. De var ju en slags biträde till länsmännen kan man säga. Det är så vi förstår att det har fungerat. Sen kan man inte exakt säga vad de har gjort. Vi vet att de har varit ordningsmän, att de var skyldiga att rapportera till exempel om man hittade ett lik. Men inte att de själva var utredare, men att de rapporterade till länsmännen som skulle stå för själva utredningen.
Jag har ju spelat in avsnitt tidigare om rättsfall på 1600-talet. Mm. Nu är vi så långt fram i tiden. Och där är ju fjärdingsmännen ute och jagar reda på brottslingar som har begått mord och så.
Ja, men det är ju inte förvånande. För medan länsmännen hade ett ganska stort distrikt att hålla koll på, så var ju fjärdingsmännen den lokala kontakten.
Mm. Sen tycker jag också när man har haft de här, när man har gått igenom, det har ju kommit en del så här populära historieböcker om liksom olika spektakulära mord och sånt där från 1600-talet. Så man är ändå lite imponerad av att hur ambitiöst det är med hela rättssystemet och med nämndemän och de här protokollen är ganska... Det går även idag att få en bild av de här, vad vi ska kalla dem, rättegångar och sånt. Jag menar, det är verkligen någonting. Det är inte...
Det är inte bara gissningar,
nej, tänker du? Jag menar, det är ett rättssystem alltså. Det är inte bara någon som står på tinget och bestämmer ut efter sin makt liksom, utan det finns procedurer och lagstiftning att förhålla sig till. Alltså.
Ja, utifrån hur jag har förstått det så definitivt så var de ju mycket bättre på att komma fram till sanningen och få en bild av händelseförloppet än vad man skulle kunna tro. Vi är ju väldigt idag väldigt fixerade vid de tekniska hjälpmedel som finns med fingeravtryck.
Ja, det räcker ju inte med ett erkännande, utan det ska ju till teknisk bevisning oftast för att man ska vara säker på att det...
Sen får man tänka på att det fortfarande är ett samhälle där varje by ofta är ganska liten, så antalet människor som involveras när det har hänt någonting, det blir ju en ganska stor del av
den. Det är nästan hela byn kanske?
Ja, kanske.
Kyrkan då, vilken roll hade kyrkan i den här rättsskipningen om vi nu håller oss nu på 1500-1600-talet här?
Ja, vi pratar framförallt 1600-talet, så vet vi att de hade rätt att hålla koll på sin befolkning, sin församling. De hade rätt att döma i viss utsträckning när det gällde religiösa och moraliska brott, sånt som kanske man har stört vid gudstjänsten till exempel. Och de hade också hjälpredor. Dels kunde länsmannen hjälpa till att hålla ordning till exempel när det var en gudstjänst. Men de hade också så kallade sexmän. Alltså män som, personer ur lokalbefolkningen som valdes ut och som kunde hålla koll på församlingen.
Mm. Ja, det kunde ju vara ganska stökigt i kyrkorna vid den här tiden. Så det var ju inget ovanligt med ordningsproblem. Men om vi hoppar fram lite, vi ska ju närma oss kanske det som är ditt område lite så här stegvis då. Om vi hoppar fram till 1776, ett spännande år, då inrättar man den första poliskammaren i Stockholm. Stockholm var ju den största staden, kanske den enda nästan riktiga staden, hör jag på att säga. Men vad, för det här är viktigt, eller hur?
Ja, det var viktigt. Stockholm hade ju under hela 1700-talet en ganska komplex organisation. Polisen, eller det som vi skulle kalla för polis, låg under stadens administration. Och då fanns det olika kollegor och olika typer av brottsbekämpning, ordningsföreskrifter, olika typer av social kontroll låg under de här kollegorna. Det var ganska splittrat. Men utifrån internationella influenser så inrättade man poliskammaren 1776.
Och vad var en poliskammare?
En poliskammare var både en administrativ enhet som samlade polisväsendet under en gemensam organisationsform. Själva reformen innebar också att man utvidgade ordningsmakten, kan man kalla det, istället för polisväsendet, ordningsmakten. Så att det blev fler personer helt enkelt. Och sen så hade man ett polismästarämbete som hade mer övergripande kontroll än vad man har haft tidigare. Poliskammaren var ju också en instans där man kunde dömas för mildare brott, såsom böter till exempel.
Ja. Men går du att börja prata om ett polisväsende här med liksom brottsutredningar och så, eller vad... Är det fortfarande mer som en slags ordningsvakt?
Det är egentligen en ganska svår fråga att svara på. Man kan se det som en av Sveriges första moderna polisinstitutioner. Eftersom ordet polis förekommer. Men har en tydligare inriktning på brottsutredningen tidigare. Men det är samtidigt en väldigt avgränsad del av Sverige.
Det är bara i Stockholm man inför det.
Det är bara i Stockholm man inför det. På 1700-talet. Sen under 1800-talet så började dyka upp poliskammare i andra delar av landet. I de större städerna. Göteborg till exempel, Malmö, Norrköping får poliskammare. Så på det viset blir Stockholm ett föredöme för resten av landet. Så där man skulle kunna se det som en startpunkt på när vi börjar få en mer modern, nutida polis.
Men hur skulle en brottsutredning kunna gå till här i slutet på 1700-talet i Stockholm då?
Ja, eftersom fingeravtrycken inte kommer förrän i början av 1900-talet i Sverige så handlar det fortfarande om vittnesskildringar och om den bevisföring på annat sätt. Och det mest kända är ju mordet på Gustav III.
Ja, för den, har man läst om det? Det känns ju som en... Han känns ju nästan som en liten tv-deckare, han polismästaren där.
Ja, det påminner väldigt mycket om en tv-deckare minus den nutida tekniken så att säga. För där hittar man ju mordvapnet på plats. De släpper pistolerna. Och då går polismästaren runt bland de lokala vapensmedierna i Stockholm och frågar ifall det är någon som känner igen vapnet, om det är någon som har genomfört en lagning som finns på pistolen. Och då är det ju en som säger, ja men det där, det är ju Ankarströms pistol. Den har jag ju fixat åt honom.
Jaha. Ja men det är ju ganska fantastiskt. Det är precis som en tv-deckare egentligen.
Ja, det är väldigt likt.
Ja.
Det gör också att igenkänningsfaktorn blir väldigt hög.
Ja, vi ska inte fördjupa oss i den utredningen. Det finns väl en del som antyder att det kanske var mer människor inblandade i det där mordet än vad... jag menar, det är ju bara en som döms egentligen för mordet på Gustav III, Ankarström. Men om vi... 1800-talet då... Sker det några förändringar inom polisen från 1700-talet till 1800-talet som är värda att diskutera? Liksom? Vad är det som händer?
Det sker ganska mycket förändringar under 1800-talet. Men det är framförallt i städerna som förändringarna sker.
På landsbygden håller man fast vid fjärdingsmän och länsmän.
Fjärdingsmän, länsmän och kronofogdar utgör polismakten på landsbygden under hela 1800-talet.
Och de flesta bor på landsbygden?
Ja, 90% av Sveriges befolkning bor på landsbygden.
Men vad händer i städerna då?
Det som händer i städerna är dels att det uppstår ett ganska stort missnöje med den ordningsmakt som finns. Och sen börjar man också bli väldigt missnöjd med de militärpoliser som finns under samma tid. Det är inte ovanligt att man har en form av civil polis som tar hand om dagspatrulleringen och en militärpolis som tar hand om nattpatrulleringen eller på något annat sätt har ett avgränsat område.
Så vi har militärpolis för den här tiden?
Vi har det. Det finns en ganska stark militär influens under 1700-talet. Men det växlar under mitten på 1800-talet när man i England gör om sin polis och får en tydlig civil inriktning. Rent konkret så innebär det att man börjar uniformera polisen, de börjar bära vapen, de börjar patrullera gatorna enligt ett visst schema, och det har man inte gjort tidigare. Så att det blir en väldigt kontinuerlig övervakning av staden.
Polisen blir en tydlig del av stadsbilden.
Ja, precis. Och det har inte varit tidigare. Och det var också poängen med den här engelska polisen, att det skulle vara tydlig. Det ska inte vara någon hemlighetsmakeri kring vilka som är poliser, utan det ska synas på deras uniformer att vi är poliser. Och den ska också tydligt skilja sig från militären. Det betyder inte att alla reagerade positivt till den nya polisen i alla fall, men det var i alla fall en tanke. Utbildning var också väldigt viktigt. Med utbildning så betyder det dock ett par lektioner i lagstiftning, i juridik.
Ja, det var inte 3 år alltså.
Nej, verkligen inte. Och det tog ganska lång tid innan polisutbildningen växte till en mer substantiell utbildning.
Ja. Men i Storbritannien så betonar man det civila delen. Även om man har uniformer så är man noga med att uniformerna ska avvika från militära uniformer och så, eller hur?
Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Och i Sverige så tar man väldigt tydlig inspiration från Storbritannien, framförallt England. Och det är Stockholm och Göteborg som genomför de här förändringarna först.
Så får vi samma typ av förändringar då i Stockholm och Göteborg? Alltså?
Mm, det får vi. Dels så växer polisorganisationen väldigt mycket. Antalet poliser i Stockholm och Göteborg mångdubbleras om man jämför med 1830-talet till exempel.
Handlar det om befolkningstillväxt eller har de problem med brott för den här tiden? Så?
Det finns i alla fall en upplevt problem med brott. Sen är det också så att städerna växer. Men framförallt så lägger man större resurser på polisväsendet. Man väljer att göra en satsning. På det viset så ökar man bevakningen och man specialiserar polisen. Det betyder att man börjar inrätta olika typer av avdelningar under polischefen. Så den grundläggande uppdelningen är en ordningspolis som patrullerar gatorna och sen en detektivpolis som utreder grövre brottslighet.
Och då är det riktiga detektiver som går runt och frågar i vapensmedierna och sådär.
Ja, precis så är det. Och det är också de som får de första skjutvapnena sen.
För ordningspoliserna har inga vapen då? Eller?
De har batonger och sablar.
Ja, det där tycker jag är en sån sjuk grej när jag inser att polisen i Sverige hade sablar ända in på 60-talet.
Ja, det var en del av uniformen ända in på 60-talet, det stämmer.
Men,
men det, som jag förstår så användes den ju ofta med en trubbiga sidan. Om det är någon slags tröst.
Jo, men vad jag har förstått, för jag har gjort poddavsnitt om de här ungdomskravallerna på 50- och 60-talet. Och där kunde de nog banka på folk rätt rejält med de där sablarna. Alltså det var ju så att de blev blodiga liksom.
Mm.
Ja. Men på landsbygden då, det gamla systemet lever kvar under 1800-talet. Det händer ingenting egentligen.
Det som händer är ju att man ställer större krav på länsmän och kronofogdar att de ska ha bättre utbildning. Men annars är det enklast svaret nej. Det händer inte så himla mycket. De genomför ny lagstiftning som på något vis ska göra det tydligare vilka arbetsuppgifter som kronofogden har och landsmännen har. Och vilken relation fjärdedelsmännen har till den statliga förvaltningen. Men i praktiken så innebär det ganska lite. Det finns spekulationer om att länsmännen skulle ha blivit mer inriktade på polisarbete och kronofogdarna kontrollerar skatteindrivningen. Men de resultaten bygger inte på grundforskning, så att säga.
Nej,
så
det är svårt att säga. Antaganden egentligen.
Ja, och baserat på utredningar som har gjorts lite senare. Så att det är svårt att säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Artonhundratalet är ju en period där det sker stora samhällsförändringar. Och men när man börjar reformera polisen, vilken typ av kritik, det blev vi pratade om det, att man var kritisk mot polisen, men vad var det för typ av kritik man har riktat mot polisen?
I städerna handlade det ju mycket om korruption och övervåld. Det var det han fick kritik för. Polis var ju inte ett högstatusyrke, utan det var ju ofta folk med en kriminell bakgrund som själva blev poliser.
Det var kriminella som blev poliser?
Inte bara. Men det finns ett sån aspekt av det hela.
Ja. Men och har du hittat i din forskning exempel på poliser som har varit...
Nej, inte i min egen forskning. Nej. För den är på... Det är ett annat källmaterial.
Ja, just det.
Utan det är tidigare forskning om Stockholm som visar att de själva inte alltid var de laglydigaste personerna i samhället. Men senare under 1800-talet så blir det ju en satsning på att rekrytera militärer istället, för de har disciplinen. Och de har erfarenhet av att arbeta i den typen av organisation som kräver mycket disciplin. Så det blir ju militärer som dominerar rekryteringen till polisen sen.
När kan vi säga att vi har en polis i Sverige som liknar polisen idag, alltså i arbetsuppgifter och organisering och så?
Det beror på hur man ser det.
Ja.
Därför att under 1800-talet så sker det väldigt stora förändringar i städerna, i de största städerna ska tilläggas. Och arbetet blir ju på sätt och vis mer inriktat mot brottsutredning, även om en väldigt stor repertoar av arbetsuppgifter lever kvar. På landsbygden är det ju inte så, de är fortfarande främst skatteindrivare och polisarbetet upptar ju en betydligt mindre del av deras arbete.
Det kanske är mindre brottslighet där också.
Det återstår att undersöka.
Ja, det vet vi inte.
Nej, det är ingenting som jag skulle svära på. Det är för att det sker också mycket industrialisering på landsbygden under slutet av 1800-talet. Så det blir ju mer folk på landsbygden och mer rörelse. Men man kan tänka sig att landsbygden hade mindre brottslighet. Mm. I alla fall relativt sett.
Mm.
Men man är ju missnöjd med det. På politisk nivå är man missnöjd med att det inte finns tillräckligt mycket polisbevakning på landsbygden. Men det är först på 1910-talet som delar av skatteindrivningen försvinner till exempel på landsbygden. Istället läggs det över på posten.
Posten?
Mm. Ja, det är en liten diskussion, men ändå en diskussion om huruvida svenska medborgarna är tillräckligt ärliga för att skicka in sin skatt via posten istället för att det ska komma en kronofogd och faktiskt kräva den.
Okay.
Men man genomför det ändå med argumentet att man tror att befolkningen kommer att rätta sig efter det nya systemet. Och sen så, till följd av det här så blir ju arbetet mer inriktat på brottsutredningen än det har varit tidigare. Och sen ytterligare under 1940-talet, 1950-talet försvinner ännu fler arbetsuppgifter från polisen på landsbygden. Och man blir ännu mer inriktad på brottsutredning och preventiva insatser. Så man kan säga att polisen inte får dagens arbetsuppgifter förrän på 1950-talet.
Så det är så pass långt fram i tiden igen?
Åtminstone på pappret.
Mm. Sen har vi ju ett tema vi inte diskuterat riktigt här. Det är ju det här att polisen ända fram till 1965 var i princip kommunalt organiserad.
Ja, det där är lite speciellt också. Därför att på landsbygden så har du ju den statliga förvaltningen som är Det viktigaste, ja. Och så har du fjärdingsmännen som är kommunala, som utnämns då under 1900-talet, så börjar de utnämnas av kommunalstyrelsen tillsammans med kronofogden och avlönas av kommunen i den mån de fick någon avlöning överhuvudtaget.
Alla fick inte lön.
Nej, enligt lag skulle de ju ha det, men faktum är att det är bara en del av dem som fick motsvarande ett heltidsarbete. Majoriteten fick bara en symbolisk summa. Ganska långt in på 1900-talet. Sen i städerna har man av tradition ofta fått hantera sina ordningsmakt själva. Så det var ju egentligen städerna som utgjorde den största kommunala delen. Även om fjärdingsmännen till antal var väldigt många.
Mm. För det här är väl lite tema, det är väl egentligen man kan se där i den här skärningen mellan det statliga och det lokala. Det har nästan funnits hela tiden under utvecklingen av polisen.
Ja, det kan man säga att det har gjort. Mm. Men det är först i slutet på 1800-talet som ett intresse att försöka förändra systemet uppstår i riksdag och regering.
Men du Josefin, de här fjärdingsmännen då som har funnits så länge så vi knappt vet när de uppstod. Hur länge hängde de kvar på landsbygden i Sverige?
Ja, deras situation blev ju inte så mycket bättre. Nej. De fortsatte att ha ett generellt ordningsuppdrag. De fortsatte att vara outbildade i polisarbete. Och deras lön var fortfarande väldigt osäker. Men de levde ändå kvar fram till början av 1950-talet.
Så pass ändå.
Ja, då bytte de namn till poliskonstaplar. Och i samband med det här så inrättades också ett generellt lönereglemente. Så att då blev deras situation nog lite bättre än vad den varit tidigare.
Det blir statligt reglerad lön.
Ja, alltså. Alla kommunala poliser som inte redan tillhörde statsförvaltningen, de fick gemensam lönereglering i början av 1950-talet. Så det, då ser man ju hur mycket man tänkte på polisväsendet som en statlig institution.
Mm. Det är statligt egentligen, men ändå kommunalt.
Ja, på något konstigt vis.
Ja, just det. När fick vi de första kvinnliga poliserna då?
Det var också i början på 1900-talet. Då utnämndes ett antal polissystrar som arbetade med sociala frågor. Ta hand om barn, om prostituerade kvinnor, hålla förhör med dem. Men de blev aldrig särskilt många.
Nej, men var de också uniformerade och så här?
Ja, de hade en slags uniform. Det hade de.
Mm. Hela samhället utvecklas ju väldigt snabbt här under 1900-talet. Vilka är de viktigaste hållpunkterna som du ser det på i polisens reformering? För det sker ju liksom en kontinuerlig reformering av polisen.
Ja, det finns väl ungefär tre viktiga hållpunkter skulle jag säga. Det första är 1917. Det är då den här förändringen sker och skatteindrivningen läggs över på posten till viss del. Den är väldigt viktig för landsbygden. För polisväsendet som helhet, även om man inte såg det som en helhet då, var polislagen 1925. Då lades en del av makten över polisväsendet kan man säga på länsstyrelsen. Det skedde en slags centralisering av hela polisväsendet då.
Men det är ändå inte ett förstatligande, utan det är bara någon uppstramning egentligen. Något sånt.
Ja, uppstramning är ett bra sätt att uttrycka det på. Därför att staten utökade sina ekonomiska bidrag till polisen. Man ansåg att kommunerna inte hade resurserna att anställa den mängd poliser som behövdes för att kunna bevaka lokalsamhället och inte heller den kompetens som man ville att skulle finnas överallt, till exempel detektivpoliser. Så då ökade man statsbidraget till polisen samtidigt som länsstyrelsen, kanske i gengäld skulle man kunna säga, fick större kontroll över vilka poliser som tillsattes, vad polischeferna i städerna fick göra och inte göra och vilken typ av disciplinering som skulle gälla för poliser som hade begått någon form av förseelser i tjänsten.
Men man har slutat rekrytera kriminella till polisen här.
Ja, det är som sagt militären som dominerar.
Ja. Tidigare så fraktade man ju de här ordningsvakterna och sånt oftast. Det var det här låg status och så. Du sa det var till och med kriminella man rekryterade till.
Mm.
Sker det någon liksom statusförbättring här när det blir mer och mer liksom uppstramat?
Både ja och nej. allt eftersom polisutbildningen blir bättre så sker ju en viss statusförändring, men det är också en, finns ju en stark lönefråga under den här tiden. Polisförbundet till exempel, som startades 1903, de arbetade ju hårt för att polisen skulle få löner som gjorde jobbet attraktivt. Och gärna också att lönerna skulle vara ungefär de samma över hela landet. Därför att tidigare så, eller fram till 1950-talet så var det ju varje stad för sig som bestämde vilken lön polisen skulle ha. Vilket innebar att det fanns städer som var mer attraktiva att jobba i och städer som var mindre attraktiva att jobba i. Och sen på landsbygden så var, var ju lönen statligt reglerad, så att där fick ju alla samma.
Men för jag vet ju när jag har läst om de här kravallerna i Sverige, som alltså ungdomskravallerna som uppträder med en viss regelbundenhet, där upplever jag det som att de här Stockholmsungdomarna, det var ju lantisar, de här poliserna som kom, medan de här ungdomarna var väldigt urbana liksom, var kanske liksom andra, tredje generationen stockholmare liksom sådär. Så det fanns liksom sådana motsättningar också som jag uppfattar.
I början av 1900-talet så var ju inte polisyrket särskilt rörligt. Alltså man hade inte tillåtelse att verka utanför distriktsgränserna. Och distriktsgränserna var kommungränserna. Men ju längre in på 50- och 60-talet man kommer, desto mer uppluckat blir det här. Så att man har poliser som, man kan samla poliser och mobilisera på ett annat sätt än tidigare.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det är ju först 1965 polisen förstatligas då, men det här, vad jag förstått så är det här är ju en debatt som nästan har pågått i 100 år, eller när börjar man dividera om att polisen borde förstatligas?
Man börjar prata om att man vill att staten ska ha större kontroll över polisen redan på 1870-talet, men då är det enstaka personer i riksdagen som tycker det. Och det går inte att säga ifall det fanns någon bredare uppslutning bakom de idéerna eller inte. Men när vi kommer in på 1920-talet, då finns det en väldigt tydlig drivkraft för en statlig kontroll över polisen. Och den spänner sig över alla de olika partierna förutom kommunisterna. Kommunisterna är det enda partiet där idén om den lokala polisen totalt dominerar.
Men varför väljer man att förstatliga polisen då 1965?
Det är inte en helt enkel fråga att svara på, därför att å ena sidan så kan man säga att det låg lite i luften på 1950- och 60-talet att det skulle bli statligt. Och det finns ju andra reformer också under den här perioden som innebär ökad statlig kontroll, större centralisering av samhällets olika...
Ja, man har ju de här stora kommunreformerna när man slår ihop de här små kommunerna och sånt.
Ja, precis. Men tittar man på perioden från 1870-talet när man börjar diskutera polisen på rikspolitisk nivå fram till 1965, så kan man se att det finns flera samvarierande faktorer. Dels har vi kommunsystemet, som du själv nämnde, som höll fast polisen i en viss form. 1862 så kommer kommunallagarna och de delar upp landet i städer, köpingar och landskommuner. Och som jag nämnde tidigare så fick inte polisen röra sig utanför de här distriktsgränserna. Så när man såg att det fanns andra behov inom polisväsendet på politisk nivå där, så var det väldigt svårt att reformera polisen samtidigt. För då var man tvungen att gå utöver den här uppdelningen. Och den var väldigt grundläggande för svenska samhället överhuvudtaget. Administrativt sett alltså. Sen, en annan förklaring är att staten hela tiden utökat sitt inflytande på polisväsendet. Redan 1875 så kommer statsbidrag som hjälper kommunerna att utöka polisväsendet när de själva inte hade resursen att göra det. Och 1908 så utökar man statsbidragen, 1925 igen med polislagen, 1932 gör man det när man tillför statspolisen.
Är det så att polisen blir egentligen helt finansierad av staten under den här perioden?
Nej, men upp till 50%.
Mm.
Och en försvårande omständighet utöver kommunsystemet är ju också hur mycket staten klarar av att ta ekonomiskt. Och det var det som ofta oroade politikerna själva. Har vi möjlighet, har vi råd att genomföra ett förstatligande? Det var ju flera stycken som ville göra det redan på 1920-talet och det hade kunnat skett då, men man vågade inte.
Fanns det några internationella inspiration här eller?
Ja, centralisering var ju en internationell trend kan man säga, och så även i Sverige.
Men fanns det någon motstånd mot det här då, att man skulle förstatliga polisen? I och med att det tog så lång tid ändå, så kanske fanns något slags motstånd någonstans?
Som jag nämnde så fanns det ett motstånd hos kommunisterna i riksdagen. Och det vände faktiskt under 40-talet, så vände man och stöttade den då socialdemokratiska regeringen efter andra världskriget, den socialdemokratiska regeringen. Men motståndet var ganska splittrat. Man skulle kunna tro att en så grundläggande samhällsinstitution som polisen skulle leda till stora debatter i riksdagen.
Mm.
Med mycket symbolvärde också inblandat.
Idag pratar vi om polisen hela tiden.
Ja, men det gjorde man inte då. Polisen var en ganska liten politisk fråga. Så de invändningar som var, de var inte särskilt omfattande. Det var inte så stora debatter. Utan de som ville att polisen skulle ligga under mer statlig kontroll, det var folk från de flesta olika partier som menade att kommunerna inte hade engagerat sig i polisen, att kommunerna inte hade resurser att ta hand om polisväsendet på ett bra sätt och att det är viktigt för staten att gå in eftersom polisväsendet är en statlig uppgift i grund och botten. De som inte ville det här, det var folk ofta från landsbygden som ville ha kvar det gamla systemet, som gärna argumenterade utifrån att statsförvaltningen kommer från 1600-talet, att vi har en jättelång historisk tradition med kronofogdar, länsmän och fjärdingsmän. Och det som du nämnde förut, så argumenterar man för att det inte var någon brottslighet på landsbygden heller. Samtidigt som poliserna själva menade att de inte hann med alla uppgifter.
Hela den här utvecklingen vi pratar om nu, då sker det ju, jag vet inte om man ska använda ord, men nästan en brutal urbanisering av samhället också. Jag menar, det är ju väldigt stora inflyttningar till de stora städerna.
Ja, och det är här också som problemet med kommunsystemet kommer in igen. Och det är att distriktsgränserna ändras ju inte i takt med urbaniseringen. Så kommuner på landsbygden som får mycket avflyttning, de får sämre ekonomiska möjligheter att upprätthålla ordningen, medan städer som växer får mycket bättre möjligheter. Samtidigt så dyker det upp brukssamhällen, industrisamhällen på landsbygden från början av 1900-talet särskilt, som får status municipalsamhällen, vilket innebär att de inte har möjlighet att organisera en egen polis, men att det är mycket folk.
Så trots att det är kanske stora industrier ute i skogarna där, så har man ingen riktig polis?
Nej, man har inga medel att bygga upp en riktig ordningsmakt. Det ska dock tilläggas att industrierna själva, de som ägde industrierna, hade möjlighet att tillsätta egna ordningsmakter. Men man, då behövde man ha en länsstyrelsens godkännande. Det största municipalsamhället i Sverige under...
Alltså det är inte municipalsamhälle, det är ingen kommun. Alltså,
nej.
Vad är det egentligen?
Det är det. Ett municipalsamhälle är en ort som växer upp inom en landsbygdskommun.
Mm.
Och det är ofta industrier.
Ja.
Ja, ett brukssamhälle. Ja. Det är en industri som har lagts. Det kan vara, det kan också vara efter järnvägsspåren.
Och de har inte samma rättigheter då som en kommun? Då,
nej, det hade de inte. De lydde under landskommunerna. Sen får de, en bit in på 1900-talet, så får de rätten att beskatta sina invånare.
Mm-hmm.
Men det hade man inte tidigare. Och då hade man ju inga medel. Man hade enbart landskommunens budget att röra sig på. Och fram till andra världskriget så var det största municipalsamhället ungefär 8000 invånare.
Mm. Har du några exempel på ett municipalsamhälle?
Kiruna var ett.
Okej.
Till exempel.
Ja. Jag har nog hört ordet för ett municipalsamhälle, men jag visste inte riktigt vad det var för något.
Nej, om man tänker på då vad det här betyder för polisen, så innebar ju det att det var väldigt svårt att skapa nya resurser för att ta hand om alla de här människorna.
Mm. Ja, din forskning slutar ju där 1965, men händer det något mer där då, värt att prata om egentligen?
Efter 1965?
Ja.
Ja, vi har närpolisreformen.
Men då är vi framme på 80-talet egentligen.
Ja, det är vi ju. Kritiken mot den förstatligade polisen kommer ju ganska snart efter att förstatligandet har genomförts.
Och vad är man kritisk mot?
Man är kritisk mot själva centraliseringen, att det har blivit för stark centralisering av polisväsendet. Och det är inte bara polisväsendet som får utstå den typen av kritik.
Det är en allmän samhällskritik.
Ja. Men man genomför en ny utredning redan i början av 70-talet. Så den här nya organisationen, den varar inte särskilt länge för man börjar fundera på att göra om den. Och det resulterar till slut i där polisreformen, där lokalsamhället ska ha större betydelse. Och sen vänder pendeln igen mot centralisering här 2015.
Mm, mm. Ja, det är en ständig pågående debatt. Men som jag uppfattar dig så är det så att det har egentligen inte varit någon stor politisk fråga egentligen. Det är mycket större fråga idag egentligen än vad det var under hela 1900-talet med polisens organisering och effektivisering och sådana saker.
Ja, i alla fall på rikspolitisk nivå.
Ja, det var en kommunal fråga, för det var en kommunalt ansvar egentligen.
Ja, precis. Trots att staten egentligen var väldigt inblandad i polisväsendet så uppfattade man det som en kommunal fråga väldigt mycket. Och något som förvånade mig var ju att jag även försökte söka lite i tidningarna för att hitta debatter om polisen. Men det är förvånansvärt frånvarande. Alltså, de ideologiska idéerna om polisen är statens förlängda arm till exempel. Den typen av diskussion förekommer inte, utan man är väldigt pragmatisk. Och jag tror att det har lite att göra med att det är en väldigt liten fråga. Det är inte en fråga som engagerar många, och det är inte en partipolitisk fråga.
Nej, på samma sätt som det är idag egentligen.
Nej, precis.
Det håller vi nästan på att upphöra bli en partipolitisk fråga. Nu håller ju alla tycker ungefär samma, nu känns det som det. Josefine Berndt som disputerade på avhandling Polisfrågan i svensk politik, reformer och institutionell förändring 1875-1965. Stort tack för att du var med idag.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Hej då.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.